Tack Jesus. Tack för att du är här. Tack för att du är så fantastisk. Tack att du är så stor. Tack att du är så god, Herre. Och tack att du älskar oss så oerhört. Tack för den här förmiddagen, Herre. Tack för att vi får komma tillsammans inför dig och lyfta ditt namn högt, Jesus. Tack för att du talar genom mig, Herre. Tack att du är här. Amen. Yes. När jag har tänkt på mitt liv så har jag tänkt på några olika ord, kan man säga. Och det första ordet som jag har tänkt på, eller teman eller vad vi ska kalla det för, det är tacksamhet. Det finns ju otroligt mycket att vara tacksam över. Och jag lyfter några saker här. Det första, det handlar om starten på min resa med Jesus. Hur jag blev frälst. För när jag föddes så föddes jag inte in i en kristen familj. Utan min mamma och pappa, de var inte troende. Och ja, det var jag och mamma och pappa och min lillebror i vår familj. Men min mamma hade en längtan efter mening med livet. Så hon sökte i lite olika saker. Meditation, ja, ni vet, lite allt möjligt sådär. Men hon upplevde liksom ingen frid någonstans i det. Så ungefär när jag var 6 år gammal, då gick min mamma och hennes bror och hennes 3 systrar till Philadelphia kyrkan i Malmberget. För jag är uppvuxen i Gällivare. Och där fick de möta Jesus och blev frälst. Och det här skakade ju om vår familj ganska mycket. Så min mamma, hon fick ett ordentligt möte med Jesus. Hon kom hem, hon berättade för oss. Och min pappa, han var lite okej, okay, lite sådär. Han var inte för, han var inte emot. Han var ganska neutral, kan man säga. Men mamma, hon var helt liksom Jesus, uppslukad av Gud och av allt det som hon hade fått till sig. Och jag som var 6 år gammal, jag såg ju en ganska stor skillnad i min mammas liv. Och jag tyckte att det var häftigt att se den här skillnaden. Och hon hade fått en massa kristna böcker med sig hem av olika slag. Och jag älskade att läsa. Jag tog en av hennes böcker. Jag tror att den heter Finns det någon där ute som kan hjälpa mig? Och det här var ingen barnbok, kan jag ju säga. Det var lite allt möjligt i den här boken. Den handlade om en kvinna som hade varit med om massor med hemskheter i sitt liv. Och när hon var riktigt på botten så ropade hon, finns det någon där ute som kan hjälpa mig? Och så fick hon möta Jesus jättestarkt. Och den här boken, den var också jättestarkt talande till mig. Så när jag skulle gå och lägga mig på kvällen, då sa jag till mamma att jag vill också bli frälst. Jag vill också få det där som du har fått. Så vi bad på sängkanten och det är ett beslut som jag aldrig någonsin har ångrat. Så började min resa. Och när jag var 13 år sen så då bestämde jag mig för att döpa mig. Och jag blev också andedöpt under den här perioden. Och det har ju också präglat mig väldigt mycket och varit en styrka. Under mitt liv har jag jättemånga gånger fått bli berörd av Gud. Jag har fått möta honom, jag har fått uppleva saker med honom och jag har fått se hans enorma kärlek till mig, till lilla mig som man kan känna. Gud är stor men han älskar mig och dig. Jag har också fått profetior, människor som har talat saker från Gud rakt in i min situation som har stämt på pricken. Och jag har också fått dela saker till andra. Som jag upplevt att Gud vill säga. Och det jag tycker att det andliga livet och livet med Jesus är så spännande. Det är verkligen ett liv som är värt att leva. Utmaningen för oss kan ju vara att öppna våra hjärtan. Våga lita på honom också. Jag ska klicka fram de här punkterna. Jag är också otroligt tacksam för människor, församlingar och kristna sammanhang som jag har fått möta genom åren. Efter jag hade bott i Gällivare tills jag gick ut gymnasiet och tog studenten, då flyttade jag till Umeå. Och sen har jag bott i Stockholm under några år och jobbat och sen har jag bott här sedan 2001. Så jag har hunnit vara runt lite grann och mött många olika slags människor. Och de här människorna och grupperna och församlingarna har ju också påverkat mitt liv på olika sätt. Och jag måste ju bara nämna min mamma lite extra, för hon är ju som lite grunden till mitt Jesusliv, eller min resa med Jesus. När hon hade blivit frälst så blev hon en riktig bönemänniska. Hon älskade att be, hon bad mycket och innerligt och blev också ganska tidigt en av ledarna i församlingen. Och eftersom inte min pappa var kristen så då pratade mamma väldigt mycket andliga saker med mig. Och det var ju jättespännande. Vi pratade mycket om tro och mycket om vad Gud ville göra. Så det här andliga perspektivet har jag alltid haft med mig hela mitt liv. Jag har inte tänkt så mycket på det tidigare, men jag tänker att det har varit en otrolig styrka för mig att prata liksom om, inte bara om det vi ser, utan det som händer liksom i den andliga världen. Det har också gjort att jag har fått en längtan att få uppleva mer av Jesus hela tiden. Efter gymnasiet så flyttade jag då till Umeå för jag skulle plugga till lärare. Där var jag med i en kristen studentförening och där lärde jag också känna, både i föreningen men också utanför, kristna vänner som också har fått betyda jättemycket för mig. Och många av dem är också med i den här församlingen nu, så de har vi har följts åt på resan med Jesus ganska länge. Och det är också en styrka att ha varann. Jag träffade också Christer, min man, under den här perioden när jag pluggade i Umeå. Och vi har också fått ha en resa med Jesus. Och han har också varit en som har verkligen påverkat min tro också på många positiva sätt. En tro, tänker att man går igenom saker i livet och man ser att det bär. Det ger ju någonting och gör någonting med en. Så det tänker jag att det har vi också fått göra i tuffa saker och bra saker. Och det försöker vi också förmedla till våra 4 barn så gott vi kan. Också att det bär att tro på Jesus genom livet. Efter jag hade pluggat i Umeå, då flyttade jag till Stockholm. För jag hade en sån längtan att få bo i en storstad. Och då flyttade jag dit och jobbade där som lärare i 2 år. Och jag var med i en församling där som hade ganska mycket unga människor. Som hade en jättestark liksom, vad ska man säga, längtan och hunger efter att nå ut och få möta Jesus ännu mer. Och när jag kom dit då kände jag lite grann att jag hade varit som i en ökenperiod lite grann. Jag längtade så mycket efter mer av Jesus. Så när det var förbön varje söndag, i säkert 8 söndagar i rad, så bjöd de fram så här: du som vill bli frälst. Och jag sprang fram, jag var ju redan frälst. Men jag hade sånt behov så jag tänkte, det spelar ingen roll, jag går fram, jag kan bli frälst igen och igen. Och det tänker jag är någonting viktigt med förbön. Förbön är starkt. Det är också att jag behöver inte alltid dra själv, utan jag kan bara få komma och så någon hjälper mig att få komma inför Jesus. Det är ett friskhetstecken, tänker jag, att komma till Jesus och få hjälp med förbön. Det är inget skamfyllt. Det behöver vi om och om igen. Jag har också blivit utmanad under mitt liv. Jag är en person som tycker om när det händer lite saker, att saker blir gjorda. Så att jag tänker att det är många människor som kanske har sett den här, både den längtan jag har haft efter att få liksom göra saker och också att få vara med. Så jag har blivit utmanad många gånger att vill du vara mötesvärd, vill du vara barnledare, att jag tror att du skulle vara bra att vara med här och så. Och jag är otroligt tacksam för det. Jag tänker det är viktigt att vi ser varann i en församling och också våga fråga, för vi bär ju på massor med olika gåvor. Och jag tänker att det är också en styrka i att få vara med och göra någonting också i en församling. Yes. När det gäller tacksamhet så vill jag bara lyfta ett bibelord. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning jag fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Tänk på allt det ni har att vara tacksamma över. Det är en fantastisk gåva. Nästa ord eller liksom tema som jag tänker på är att Jesus, han har alltid varit trofast genom allt. Han har alltid varit min fasta grund i livet. Livet är ju inte alltid enkelt. Det kan ju vara på alla sätt och vis. Men han har haft omsorg om mig på många olika sätt. Och nu är det kanske lite litet. Han har haft omsorg om mig när det gäller boenden, jobb, studier, ekonomi. Jag har kunnat se på olika sätt hur han har varit med mig. Och ibland har jag inte fattat det där och då. Men jag har sett det i efterhand. Jag skulle till exempel, när jag gick på gymnasiet, då gick jag andra året på gymnasiet. Och då började jag fundera på, ja men jag vill bli lärare. Vad behöver man för att ta sig in på lärarutbildningen? Ja, då saknade jag ett ämne. Och då insåg jag att antingen får jag stanna kvar ett extra år och bara läsa det ämnet. Eller så försöker jag läsa det samtidigt som jag går sista året på gymnasiet. Så jag tänkte, ja, jag chansar. Jag sökte till komvux på det här ämnet som jag inte hade, naturkunskap. Och så hoppas jag på det bästa att jag ska kunna läsa både det och min vanliga utbildning. Och så när schemat kom, och min utbildning i ekonomiprogrammet hade ju ingenting att göra med komvux, naturkunskap. Men när jag fick schemat så tittade jag på schemat och på mitt ekonomischema hade jag 3 håltimmar. Och komvux, naturkunskap, hade 3 lektioner som var precis där mina 3 håltimmar var. Det var så helt... Det var någon som frågade också, har de kollat efter ditt schema? Jag, nej, det var inte efter mitt schema. Men det var också verkligen så här Guds omsorg. Jag kände mig som så, wow. Även när jag var i boende, när jag skulle börja jobba i Stockholm. Det är inte jättelätt att hitta bostad i Stockholm. Men jag bad till Gud och jag kände så starkt att jag ville dit. Och jag skulle jobba på Ekerö och det ligger ju lite utanför. Så jag hade fått tag på, jag skulle bo inneboende hos en kvinna på Ekerö. Jag åkte dit sent på kvällen. Det var någon som hämtade mig och skjutsade mig till den här kvinnan som bodde mitt långt ute i skogen på Ekerö. Det skulle ta en halvtimme att gå till bussen. Det fanns inga gatlysen, ingenting. Jag kände bara, här ska jag flytta till Stockholm och så hamnar jag mitt i skogen. Det var inte jättekul. Jag sov ingenting den natten hos henne och tänkte bara, det här kommer aldrig att gå. Så nästa morgon, jag grät och bad hela natten. Nästa morgon då ringde jag alla jag kände. Är det någon som kan hjälpa mig med en bostad? Jag vet inte vad jag ska göra. Och då hade Christer, då, min man, de hade en släkting i Stockholm som de ringde till. Och då sa hon, ja men jag ska precis hyra ut min lägenhet i Jakobsberg möblerad. Det går bra om 4 dagar. Jag bara, wow! Så jag fick bo i den lägenheten ett helt år. Och sen skulle hon sälja den. Och då var det ju samma sak igen. För jag skulle ju fortsätta bo där ett år till. Då var jag på kyrkan. Vi satt och fika efteråt. Så satt jag med ett ungt par som jag aldrig hade träffat förut. Och då sa de att ja, men vi är förlovade och vi ska gifta oss i sommar och lite sådär. Var bor du någonstans? Ja, vi pratade på. Så sa jag, ja, jag bor i Jakobsberg men jag vet inte riktigt vart jag ska bo här efter sommaren. För de ska sälja lägenheten. Och då sa hon, ja, men du kan ju hyra min lägenhet som jag ska flytta ut ur. Ja, tänkte jag, vart är den då? Den är på Södermalm. Och det är ju riktigt mitt liksom, mitt i Stockholm. Jag bara, ja, så vi åkte och tittade på den, pratade med hyresvärden och så fick jag hyra den. Och mina jobbakompisar på Ekerö, de bara, vet du, det här händer inte. Man betalar typ 200 000 så här svart för att få tag på en sån. Så det var också så här, man fick se Guds ledning på olika sätt. Och det här har verkligen talat till mig också, hur omsorgsfull han är om allt möjligt. Jag har också upplevt att Jesus har funnits där i jobbiga perioder. När jag var i tonåren så hade jag under några år ganska jobbiga, tvingande tankar som jag kämpade med och tyckte var superjobbigt och hade jättesvårt att bli fri från dem. Så jag bad och bad och bad, och, ja men ni vet, så här, i flera år. Och så var jag på en gudstjänst och så gick jag fram för förbön. Förbön, ni hör temat. Nej, jag ska. Och så var det en som bad för mig. Och så började jag gråta och jag grät och grät och grät och grät. Och sen den stunden har jag aldrig haft någon tanke på på de här jobbiga, tvingande sakerna. Men det var flera år, det var inte liksom pang. Men sen helt plötsligt så blev jag bara fri. Och det var ju också en sån otrolig tacksamhet. Jag har också haft väldigt mycket stress. Och det har varit under en period där jag har bott här. Och jag är ganska duktig på att inte visa utåt alltid hur allting är. Utan det kan liksom stöka på invändigt. Så det är inte alltid så lätt att se. Och så tänker jag många av oss kan vara. Att man ser ju inte alltid det som finns där bakom. Men kanske under 10 års tid så har jag varit otroligt stressad. Och jag har haft panikångestattacker. Jag har haft domningar i kroppen. Jag kunde sitta på ett möte på jobbet och helt plötsligt var armarna bortdomnade. Jag har haft hjärtklappning, extra slag på hjärtat, rädslor för att bli sjuk och dö, för att lämna mina barn. Jättemycket jobbiga saker under en lång period. Och jag hade ganska mycket också. Vi har ju 4 barn, de var ganska små. Det var mycket med dem, vi byggde hus. Min pappa har varit sjuk i diabetes hela sitt liv och han var ganska ordentligt dålig. Sen blev han sämre och sämre, sen dog han 2010. Så det var jättemycket. Jag hade mycket på jobbet. Lärarjobbet är inte så jättelugnt alltid. Det var fullt ös. Och så mycket. Och så engagemang i kyrkan. Och allt det här tillsammans blev ju lite väl mycket. Så de här sakerna har jag kämpat med jättemånga år. Och länge. Och jag har verkligen fått, jag har fått vara arg på Gud. Jag har skrikit på Gud. Jag har gråtit. Jag har tackat, jag har sjungit lovsång, jag har liksom verkligen gjort allting. Och jag tänker att Gud tål det. Jag tänker att det är bättre att komma till honom och vara arg på honom. Skrika åt honom, gråta. Bara, varför? Jag fattar ingenting. Hur kan du göra så här mot mig? Än att vi går från honom. För jag tänker att det faktiskt är bättre. Han tål det. Han är våran far. En förälder tål mycket. Och han är våran far. Tro är ju inte att ha allting färdigt. Utan det är ju att lita på någon som har koll. Även när det är tufft. Och jag kan ju se att genom den här tuffa perioden så ledde Gud mig till olika beslut. Och till olika saker. Och jag kan säga idag att jag har inga som helst stresssymptom. Alls. Och då hade jag jättemycket olika saker, jättekonstiga saker. Så jag är inte heller rädd för att dö längre, utan nu vet jag vet ju vart jag kommer om jag dör. Men det har varit tuffa perioder och jag tänker det är så ibland också att det syns inte alltid så tydligt. Jag tänker att det kan vara bra att tänka på också när man möter människor. Man vet inte riktigt vad som finns där under ytan alltid. Vi är ju olika hur duktig vi är på att visa också. Men Gud har satt mig fri. Och det föder ju en tacksamhet. Och att han också har visat mig att han är trofast genom allt. Även i ekonomi har han också fyllt hål där det har funnits behov. På olika sätt. Det här bibelordet tycker jag också är så starkt. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Det sista ordet, eller orden, som jag tänker på när jag tänker på min resa med Jesus, det är hopp och förväntan. Jag har under mitt liv som kristen i olika sammanhang, olika församlingar, jag har fått se människor bli helade, befriade, upprättade, frälsta och helt förvandlade. Och det gör ju någonting med en när man får uppleva saker med Jesus. Även om tvivel kan komma, för det gör det ju, så känner jag ändå att jag tvivlar aldrig på Gud. Jag kan tvivla på mig själv, på min tro möjligtvis, men jag tvivlar inte på Gud. Och det är så skönt att det hänger inte på mig. Det hänger på honom. Jag får komma till honom och han får ta det. Men ett tag när jag var lite yngre, tonåren, ung vuxen, så upplevde jag lite grann att jag hade en respiratorkristendom. Alltså jag behövde hjälp liksom lite grann att andas, eller vad man ska säga. Jag levde lite på gudstjänster, konferenser, läger. Man fick lite kickar så här. Jag var så här, woo, det var jättehärligt. Men sen när jag var själv, då kände jag lite så här, oj, jag hade kanske inte så jättenära relation, egen relation med Jesus. Det var lite frustrerande så där. Och lite jobbigt. Så jag kände att jag behövde ta tid med Jesus i min egen ensamhet. Lära känna honom personligen. Jag började sjunga väldigt mycket lovsång. Be. Och började också läsa Bibeln lite mer på allvar. Och det har grundat mig i min tro. Jag har förstått mer vem Jesus är. Och det har också gett mig hopp för framtiden. Bibeln, tänker jag. Att läsa Bibeln, det är ju våran mat. Och att inte fylla sig med Guds ord, vad fyller jag mig då med? Massor med annat, andra sanningar också. Vi behöver mat till våran inre människa. Man kan läsa Bibeln på många olika sätt. Ett sätt som har gett mig jättemycket, det är att jag har dels att jag har börjat läsa på engelska och att jag har börjat jämföra olika bibelöversättningar. I bibelappen, som många kanske har tillgång till, YouVersion, där finns det ju så att en funktion som man kan jämföra samma bibelstycke eller bibelvers på jättemånga, både olika språk och olika översättningar. Och det här tycker jag är superhäftigt, för här kan det dyka upp saker som jag kanske har läst det här bibelordet jättemånga gånger, men helt plötsligt blir det som en ny betydelse och det blir mer levande. Så det är ett litet tips här mitt i allting. Men när jag läser Bibeln, då ser jag ju vad Gud vill göra. Alla löften han har gett. Det föds en längtan efter att se mer. Det föds en tro och ett hopp för framtiden. Och en förväntan på vad som ska komma. I de här tiderna som vi lever i nu så känns det otroligt viktigt att mata sig med Guds sanning. Guds ord, så att vi kan stå stadiga. För det skakar ju runt omkring oss på många olika sätt. Bön är också en viktig sak. Och jag tänker att för mig hör Bibel och bön väldigt mycket ihop. Bön handlar ju inte om att min vilja ska ske, utan att det jag ser när jag läser Bibeln, att Gud har sagt att han vill göra och har lovat, det får jag be ut. För min situation, för andra människor, för världen, för staden, för församlingen. Så därför tänker jag att Bibel och bön är så här. Vi står på hans ord och ber ut hans vilja. Det är det jag tänker att det handlar om i grund och botten. Och genom åren har bön har varit lite jobbigt för mig ett tag. För jag sa ju till er att min mamma blev en riktig bönemänniska. Vilket är fantastiskt. Men hon kunde alltså be 3-4 timmar per dag. Så min bild av bön när jag växte upp, kan ni ju tänka er. Be 5 minuter, är det bön? Det är det ju. Men det var tufft för mig ett tag. För jag tänkte att om inte jag ber liksom 2 timmar, då har jag inte bett. Så, och det här är ju lite olika vad man har varit med om. Men det har jag fått kämpa med ganska mycket. Att bön är otroligt många saker. Och genom åren så har bön för mig varit gråt. Det kan vara rop, lovsång, suckar, viskningar, bara tystnad. Ett lyssnande. Eller att jag slänger iväg en tanke till honom. Allt det är bön för mig. Jag tänker det finns inget rätt eller fel när det gäller bön. Utan det är jag och Jesus. Det är våran relation. Det är vi som har kommunikation. Och jag måste ju bara få berätta ett superhäftigt bönesvar. Jag sa ju till er att min pappa inte blev frälst. Han levde ju hela livet, mer eller mindre, med mamma som var grymt frälst, när jag ska kalla det för. Hon var väldigt liksom hängiven till Jesus och så. Pappa var aldrig emot, men han var liksom inte heller med. Utan de levde lite parallella liv så här. Men de höll ihop och de älskade varann, men de hade lite olika liksom inriktning. Och ungefär 25 år efter att mamma blev frälst, så alltså vi har ju bett för min pappa hela livet. Men ungefär 25 år efter tror det var. Då en onsdag kväll så ringer telefonen. Bara och så sa mamma, ja hej, pappa vill säga något. Okej. Och så kom pappa, han bara, jag har blivit frälst. trodde jag höll på. Va? Och han sa det själv. Och det var så starkt att han sa det själv. Inte att mamma ringde och berättade så, utan han bara, jag blev frälst. Och det var som bara, wow. Och det var ju fantastiskt härligt. För sen har ju han varit ganska sjuk och också dog ganska tidigt när han var 67 år. Så det kändes ju så fantastiskt. Jag vet ju var han är. Och han fick liksom ett möte med Jesus när han var frisk och pigg. Så att jag tänker att ge aldrig upp när ni ber för folk. Det är helt otroligt vad Gud kan göra. Yes, nu kommer vi till slutet här. Församlingen. Jag tycker församling är helt fantastiskt. Jag tänker att församling, nu säger jag att jag tänker, jag säger mycket att jag tänker. Jag brukar prata med min man om det. Han bara, säg inte jag tänker hela tiden, men jag tänker med det jag pratar. Jag ser på församlingen som mitt skyddsnät, som min familj, men också en plats dit människor får komma och bli förvandlade av Guds kraft. Jag tror att det finns en styrka i att vara församling. När man är tillsammans är man starkare. Vi står ju tillsammans, vi drar tillsammans, vi peppar, vi utmanar och vi älskar varandra framåt mot Jesus. Det är församlingens kärna, tänker jag. Ingen av oss är perfekt, ingen har fattat allt, ingen har hela bilden klar. Vi faller, vi syndar, vi kämpar, vi möts av tuffa omständigheter. Och därför tänker jag att församlingen är så otroligt viktig. Det är människor som du och jag som älskar Jesus och som hjälper varandra fram till honom. Och han är ju den som med sin mäktiga kraft kan göra saker. Jag tänker att vår uppgift är att hjälpa varandra till Jesus och att också öppna oss för honom. Han vill ju också möta våra grannar, arbetskompisar, klasskompisar med sin kärlek. Genom dig och mig. Allt handlar om honom. Och jag är så ödmjukt tacksam över att det inte handlar om mig. Och vad jag ska göra och prestera och fixa för att saker ska ske. Jag får bara öppna mitt hjärta, ta emot hans kärlek till mig och utifrån den gå ut och möta andra. Och hjälpa andra framåt. Nu är det liten text men jag läser på svenska. I Efeserbrevet 3:16 står det. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. En liten snabb sammanfattning. Jag är ju ändå lärare. Vad jag har fått erfara med Jesus genom livet. Var tacksam. Tänker jag är viktigt. Lita på honom i allt det bär. Och hopp och förväntan. Han älskar dig och det finns alltid mer. Amen. Tack Jesus. Tack för att du är så fantastisk, Herre. Tack för att det bär att tro på dig. Tack att du är den som älskar oss så oerhört mycket. Tack att du har gjort allting klart. Tack att vi får komma till dig, Herre. Tack att vi alltid är ett arbete som är pågående. Work in progress, Jesus. Jag tackar dig för att vi inte är klar, utan vi behöver dig varje dag. Tack Jesus för att du är så fantastisk och tack för allt du vill göra. Vi älskar dig Jesus. Amen. Och nu kommer vi ha en stund med lovsång och förbön. Och som sagt, förbön. Jag vill slå ett extra slag för det. Det är helt fantastiskt. kommer finnas förebedjare här på sidan. Man kan också skriva böneämnen och tacksägelseämnen och lägga i lådorna här, så ber vi för det på bönen på tisdag, precis som Jan sa. Man får också såklart bara stå och ta emot. Men vi tar en stund och så kommer vi inför honom som är helt fantastisk. Vi kan stå upp, tänk.